Sveriges Radio.
Vi har ju känt av det ryska intresset. Putin håller ögonen på Gotland.
Det sägs att den som kontrollerar Gotland kontrollerar Östersjön. Amerikanska toppgeneraler pratar om ön som ett osänkbart hangarfartyg. Och Sveriges överbefälhavare är övertygad om att Vladimir Putin har båda ögonen på Gotland.
Ja, det förväntar jag mig att han har.
Och ryska fiskebåtar i vattnen med massa märkliga antenner och flera flygplanskränkningar, det visar ju att Ryssland intresserar sig för det här svenska semesterparadiset.
Mm, och det är kanske inte så konstigt att Putin vill hålla koll på vad som händer på ön. För Gotland rustas upp i en rasande takt för att stå emot hotet från just Ryssland.
Gotland har en helt central betydelse för NATO.
Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Idag om varför Putin vill åt Gotland.
Jag heter Claes Aronsson.
Och jag heter Karin Holstin.
En epok i Gotlands historia tar slut. Gotlands regemente läggs ner.
2005 hålls det nedläggningsceremoni på P18 på Gotland. Regementet är det enda som är kvar av den stora militära styrkan som funnits på ön.
Den fana nu för sista gången förs i fanmark framför Gotlands regemente.
Vi hade en gudstjänst i domkyrkan här i Visby. Och därefter marscherade hela förbandet tillbaka till regementet, ställde upp och därefter så halades fanan från regementsbyggnaden. Och det var en av de svårare stunderna i mitt liv.
Dan Rasmussen var officer på gamla P18. Han minns att han kände sig vilsen den där dagen.
Väldigt känslomässigt, väldigt definitivt var väl uppfattningen, och utmaningar sinsemellan att förstå hur det var tänkt rent försvarspolitiskt och militärt i det avseendet.
Det gick ju snabbt för Gotland att gå från att vara ett av Sveriges mest militariserade områden till att bara ha hemvärnet kvar.
Mm.
Och tre försvarsbeslut från tre regeringar, det var allt som behövdes.
Ja, som ett ställe som jag såg som hade varit smörjhall för pansarbilar som blev omgjort till garage för glassbilar istället.
Det är en ganska talande bild.
Mm.
Och det var ju inte lite som lades ner jämfört med hur det såg ut under kalla kriget till exempel.
Då kunde vi mobilisera 25 000 man på Gotland. Och då hade vi alla typer av vapensystem på ön. Vi hade pansarbrigad, vi hade starkt artilleri, vi hade luftvärn, men vi hade också kustartilleri på norra Gotland och även rörlighet och en hel del lokalförsvarsförband.
Mats Ekeroth är ordförande för Försvarsmuseet på Gotland och pensionerad militär och överste. Han kommer ihåg när det kryllade av militärer på Gotland.
När det var som aktiviteterna var som mest påtagliga, så hade vi ju krigsförbandsövningar vår och höst, och därutöver värnpliktiga. Kasernen var fulla med soldater, så det är klart att det var en naturlig del för civilbefolkningen.
Allt lades ju ner.
Anna Wislander är Nordeuropa-chef på tankesmedjan Atlantic Council.
Ett ryskt militärt anfall var så otroligt långt borta, och Östersjön var fredens hav, och det pågick mycket samarbete och kontakter, och Ryssland samarbetade ju också mycket med NATO inom ramen för partnerskap för fred, och man hade flera projekt i Östersjön där man röjde minor tillsammans till exempel.
Men det ska visa sig att den där goda vänskapen med Ryssland inte är så god. Speciellt en händelse kommer att bli ett uppvaknande.
Sex ryska militärflygplan kunde i påskhelgen ostört öva mot svenska mål.
Natten mot påskafton 2013 lyfte sex ryska flygplan från Sankt Petersburg. De tar sig ut ur Finska viken, flyger öster om Stockholms skärgård och vidare ner mot Gotland. De kränker inte svenskt luftrum, men det är ändå en jätteprovokation. Och det är liksom inte bara Rysslands agerande här som väcker ilska i Sverige, utan det är också det att alla svenska stridspiloter har fått påskledigt.
Försvaret hade inga svenska JAS-plan i beredskap för att möta planen när de flög in mot Stockholms skärgård och mot Gotland. Däremot gick två NATO-plan upp.
Jag tycker att det är allvarligt.
Försvarsutskottets ordförande, socialdemokraten Peter Hultqvist, han är upprörd. Han ger bränsle åt debatten om det svenska försvaret.
Och jag tycker att Sverige måste ha en incidentberedskap som fungerar oavsett om det är helg eller vardag.
Den händelsen var ju en väckarklocka på många sätt, tror jag. Det är klart att det var anmärkningsvärt att Sverige då på långfredagen när ryssarna kom in här och övade flyganfall mot Sverige, och enligt NATO så var det kärnvapenflyganfall.
Den här övningen mot Sverige, den blir känd som ryska påsken. Två NATO-plan, de får rycka ut och markera, och det blir tydligt hur svagt det svenska luftförsvaret är.
Verkligen. Står där med brallorna nere, känns det som.
Det var ju danska plan som fick lyfta från Litauen, från NATOs luftmission i Baltikum, och hjälpa till. Man kan inte ha ett försvar måndag till fredag, vilket det då var vid den tiden. Då hade vi 9 timmar incidentberedskap per dag.
Du, det här är ju verkligen året som debatten om det svenska försvaret hettar till på allvar.
Ja. 2013.
Precis. Överbefälhavaren då, Sverker Göransson, han säger att Sverige bara klarar att stå emot ett angrepp i högst en vecka om vi inte får hjälp. Och statsminister Fredrik Reinfeldt, han svarar med att det inte finns något militärt hot och att försvaret, det är liksom ett särintresse.
Mm, inte bästa kompisar de där två kanske.
Låter inte så. ÖB, han går faktiskt in i väggen och sjukskriver sig i 2 månader. Och lagom till att han är tillbaka på jobbet igen, ja, då kommer den här ryska påsken.
Ryssland började agera allt mer aggressivt och så att säga okontaktbart. I de internationella sammanhangen drog sig Ryssland undan och ville inte egentligen delta i övningar eller på konferenser, och kom inte med några konstruktiva förslag i några som helst sammanhang. Och sen kom ju invasionen då, annekteringen av Krim 2014. På många sätt så såg vi tecknen väldigt tydligt redan 2013.
Försvarsmakten har beslutat att från och med den 14 september ha permanenta förband på Gotland. Anledningen är den försämrade säkerhetssituationen i vårt närområde.
I september 2016 överraskar Försvarsmakten. 150 soldater från den operativa reserven på Skaraborgs regemente är på Gotland och övar.
Den här beredskapsövningen var ju ganska stor. Vi tog ut förband dit och skulle öva och det. Och sen bara talade vi om att nu lämnar inte vi Gotland.
Istället för att åka hem får soldaterna order att stanna kvar. Det här berättar överbefälhavaren Mikael Bydén om på ubåtsräddningsfartyget Belos i Visby hamn.
Vi vände och bröt och sa vi har ett så tydligt uppdrag. Gotland ska förstärkas, det ligger där borta. Vi har en omvärld som är skakig, vi har ett Ryssland som håller på.
Till att börja med ska soldaterna hålla koll på ställen där Ryssland skulle kunna komma med flyg eller fartyg för att sätta i land trupper. Stora fält, raksträckor och hamnar till exempel.
Det var kanske ett av de viktigare besluten jag fattade. Det var ju att vi gick till Gotland 1,5 år tidigare än vad politiken bestämde.
Det är ju såklart en stor grej det här att Gotland efter drygt 10 år får ett permanent försvar igen.
Och att de väljer att göra det på det här lite oväntade sättet.
Vi kan väl utgå då från att Putin blev lite överraskad. Han också, av att det gjordes under en övning långt innan det var planerat dessutom.
Ja, kanske var det så att Sverige lurade Ryssland där.
Det var väl kanske inte det vi satte i rubriken, men man får ju det på köpet. Och det finns ju de här klassiska sätten med överraskning som kan vara en sån. Och det får väldigt stor effekt.
Sverige ökar successivt vår försvarsförmåga, och det är klart att vi visar nu att vi har militära muskler på Gotland. Det är en klar signal till omvärlden. Sverige försvarar sig.
Men sen då 2018, då kommer nästa stora steg i upprustningen av Gotland. Statsminister Stefan Löfven är på plats när det nya regementet P18 blir invigt. Kungen är också där.
God dag, soldater!
Och Dan Rasmussen, som var så besviken då när P18 lades ner, han blir ganska överraskad av den här omsvängningen som kommer.
Men samtidigt då var ju omvärldsläget sådant att någonstans så växte väl det här fram som ett naturligt beslut. Men då skulle jag aldrig kunna tro att 13 år senare så skulle förbandet återuppstå.
Nu är Dan Rasmussen tillbaka på Gotland, den här gången som regimentschef.
Vilken revansch måste man väl ändå säga.
Ja, det kan man nog säga. Ja, han tycker på ett sätt att det var bra att det gamla regimentet i Visby blev nedlagt. För nu kan försvaret bygga upp något helt nytt nära övningsfältet på Tofta istället.
Så i det avseendet så har jag förlikat mig med och sett fördelarna nu med facit i hand. Att flytta förbandet, lägga det på skjutfältet med ett antal hundra meter bara mellan garage och stridsställning.
P18 är fortfarande litet jämfört med hur det såg ut på 90-talet. Det har 400 anställda ungefär och nästa år så ska 280 värnpliktiga läras upp där på P18. Och att försvara ön, det är huvuduppgiften och då behövs det framförallt två saker.
Ja, nu pratar du med en pansarofficer, så att givetvis så är det förmåga till rörlighet och skydd. Och då kommer vi ner på stridsfordon och stridsvagnar. För på något sätt, om någon skulle ha ett intresse av att befinna sig, ta sig till ön och finna sig här på ön, så krävs det nästan att de har motsvarande system. Så att det fundamentet är egentligen de mekaniserade delarna av stridsgruppen.
Den andra delen är skydd mot luften. Och här gör gärna försvaret en stor grej av att robotsystem 23 finns på Gotland nu.
Mm, de lägger ju upp så här videoklipp på nätet med hur de skjuter skarpt.
Duelltillstånd.
Det är ett kraftfullt system som kan verka på avstånd som vi inte har i övrigt i vår utrustning och materiell på ön. Det provsköts förra året. Det ingår i krigsorganisationen.
Idag har vi från Gotland bekämpat kryssningsrobotar. Det här visar precis den förmåga vi har när det gäller försvaret av Sverige och också luftförsvar.
Ja, det är intressant med de här videoklippen och kommunikationen från Försvarsmakten om upprustningen på Gotland.
Ja.
Det är som tydligt att de vill visa att det görs väldigt mycket.
Mm.
Det finns symbolvärden att ta hand om sin befolkning. Det finns också signaler som skickas både till Ryssland och till andra allierade om vad vi anser och hur vi anser att vårt territorium ska försvaras och förvaltas.
Och upprustningen av Gotland har bara börjat. Det ska vi prata mer om senare. Det kommer rulla många miljarder till på ön som är så viktig militärt både för Sverige och för NATO.
Med tanke på den geografiska placeringen här ute i Östersjön så vill jag påstå att det är en av de viktigare delarna i försvaret av Sverige.
Men det här är såklart inget nytt, även om hotet från Ryssland sett olika ut genom åren.
Vikten av Gotland är tidlös skulle jag vilja säga, hela vägen tillbaka till medeltiden mer eller mindre med tanke på platsen den ligger, och det visar ju historien gång på gång också.
När det gäller Gotland och Östersjöområdet så har ju det alltid varit ett intresseområde för Ryssland / Sovjetunionen.
En vårdag styr 9 ryska fartyg med soldater och artilleripjäser mot sydöstra Gotland i dimman. De passar på eftersom de svenska trupperna är upptagna på annat håll. Gotland är sårbart och ön skulle dessutom bli en prima örlogsbas för Ryssland. På någon dag så marscherar de in till Visby, gotlänningarna ger upp och ön blir ockuperad.
Det här låter som hittepå.
Ja, men det hände faktiskt. Det här var våren 1808. Gotland blev ockuperat av Ryssland.
Den ryska amiralen Budisko, han ville kuva gotlänningarna och att vi inte skulle så att säga försvara andra krigsmakter, om man uttrycker det så.
Men den ryska amiralen Budisko, han blir nervös när det kommer svenska trupper från fastlandet. Mats Ekeroth på Gotlands försvarsmuseum.
Budisko, han insåg, för att göra en lång historia kort, han gav upp. Han insåg att det här kommer man inte att klara av. Det var en oblodig historia och en viktig lärdom kan man säga.
Och en Rätt uppenbar lärdom, det var såklart att Gotlands försvar inte var tillräckligt. Och här någonstans så föddes den svenska värnplikten också när Gotland började bygga upp sin nationalbeväring, som det hette då, med frivillig värnplikt.
Det här kan du prata länge om, eller hur?
En stund. Men jag berättar ju det här för att Ryssland har och alltid har haft den här tanken om att Gotland vore en bra bas att ha i Östersjön. Och liksom alltid har varit around. Tänk dig en insekt som dras mot en lampa så här.
En geting typ.
Nej.
En fluga.
Så små flugor som dras till ljuset. Ja. Mats Ekeroth, han kommer ihåg hur det var på 80-talet till exempel.
Då flög man ju väldigt nära vår territorial gräns. Eller man... När det gäller det som var på vattnet så kunde man gå ut ifrån Baltikum med ett antal mindre båtar och så körde man rakt mot territorialvattengränsen. Och sen precis innan svängde man av och återvände hem. Och får se om vi var vakna.
Det där insektsbeteendet, att liksom hålla på att närma sig hela tiden, det handlar ju mycket om att se vad som händer. Vilken beredskap finns det? Vilka röda linjer?
Det är ungefär samma mönster idag, kan man säga. Det återupprepar sig.
Du kommer väl ihåg den här ryska militärexperten som stod i rysk stats-tv för ett par år sedan. Han pratade om Gotland.
Ja, det var han som ritade inte bara en utan två cirklar runt Gotland.
Exakt, och sen så la han liksom ut texten om hur Ryssland ska inta Gotland och sätta ut luftvärn och sjömålsrobotar. Sen sa han i för sig att allt det där var trams,
sure.
Men... Eller hur? Flera bedömare menade liksom att det var en slags varning eller en påminnelse till väst.
Det är här vi har sett väldigt mycket av tankarna kring, och vi ser pågående hybridkringföring av Ryssland hela tiden i Östersjön och Östersjöområdet. Och det hänger ihop med detta att det som börjar som en gråzon väldigt lätt skulle kunna då, om avsikterna är sådana, eskalera till en väpnad konflikt.
The Russian enclave of Kaliningrad is just over 200 miles away in that direction across the Baltic Sea. Russia-based medium-range missiles there, which are capable of reaching Sweden.
Den här idén med att den som kontrollerar Gotland kontrollerar Östersjön, den blir väldigt begriplig ur ett ryskt perspektiv när man tittar på kartan. För om du ritar ett streck söderut från Gotland så hamnar du i Kaliningrad.
Ett lite skevt streck, men absolut.
Ja, där är hans tid.
NATO sources think it's distinctly possible that Gotland could become a front line. In the middle of this glorious summer, it seems unreal to even say that. But Gotland has another face. It's now a garrison.
Med den här ryska lilla enklaven Kaliningrad och Gotland så kan Ryssland skapa en slags mur i Östersjön.
Vad vi kallar anti-access area denial-området. Ett område som är väldigt svårt att tränga igenom i försvar som utgår från Kaliningrad.
Det säger Anna Wislander på tankesmedjan Atlantic Council.
Gotland ligger på nära avstånd och genom att i ett väldigt tidigt skede av en konflikt ta Gotland så skulle då Ryssland skapa sig både luftherravälde och kontroll över Östersjön.
Säg till exempel att Ryssland vill åt Baltikum.
Mm.
Då kan de ju skaffa sig kontroll över både havet och luften om de går in med avancerade vapensystem på Gotland. Och därifrån så kan de nå typ Stockholm.
Ja, hela södra Sverige väl?
Ja, och Baltikum.
Mm.
Och Kaliningrad och Ryssland är redan väl rustat med luftvärn och robotar och till och med kärnvapen.
Känns ju rätt hotfullt.
Ja. Och i ett sånt här scenario, det är ju faktiskt ett scenario som även Försvarsmakten funderar på.
Mm, så men blir fortfarande det ett scenario.
Absolut, det är viktigt. Men det blir ju svårt för NATO att ta sig förbi den här ryska Östersjömuren och nå fram till de baltiska länderna i det här scenariet.
På så sätt så kanske Kaliningrad och Gotland lite grann speglar varandra. Att det är därför man måste ha en stor militär närvaro på Gotland. Och man måste ha en planering inom NATO för att väldigt snabbt kunna förstärka Gotland med till exempel då markstridsförband, luftvärn eller flygstridskrafter.
Målet är att Gotland ska ha en komplett stridsgrupp som ska kunna försvara ön på egen hand mot olika typer av attacker. Där är försvaret inte än. här stridsgruppen, den ska bestå av ungefär 4,500 soldater när den är klar.
Det utgör kärnan av en pansarbataljon eller mekaniserad bataljon, beroende på hur man räknar, tillsammans med en skyttebataljon och en hemvärnsbataljon just nu. Det är fundamentet.
Så hundratals soldater ska bli tusentals på ungefär 5 år.
En stor skillnad.
Ja, det är det ju verkligen. Och sen är tanken också att Gotlands försvar ska bli så starkt att det kan ta emot och också hjälpa utländska NATO-styrkor. Dan Rasmussen leder stridsgruppen och han vill ha mer luftvärn, för det där, det är en lärdom från kriget i Ukraina.
Utifrån de uppgifterna jag är satt att lösa på ön här, så skulle till exempel mer förmåga till skydd mot långräckviddiga bekämpningssystem var högt upp på listan. För att på något sätt kunna skydda befolkningen och den verksamheten som försvarsmakten bedriver på Gotland.
Hey, you're good, you're good. Go, go, go.
What's
För några veckor sedan var det för första gången sedan Sverige blev NATO-medlem utländska trupper och övade på Gotland. Amerikansk marinkår och polska fallskärmsjägare. Och det här gav en försmak av vad som väntar när Gotland ska stötta just utländska trupper.
Ja, Gotland har en helt central betydelse för NATO. Det handlar både om tillgången till luftrum och till sjöss.
Det är ju framförallt de baltiska staterna som kan ha nytta av Gotland. Men Anna Wislander på Atlantic Council ser många olika sätt som NATO kan använda ön på.
Gotland ska ju vara komplett och också kunna leda sig själv egentligen i händelse att det blir avskuret. Att alla de delarna finns på plats. Och sen så handlar ju det också om att se nu vad behöver vi ha på ön kopplat till vårt NATO-medlemskap.
Det är lätt att bli lite matt när man tänker på allt som Gotland kan behöva för att stötta NATO. Mer sjukvård, bättre infrastruktur, mycket mer luftvärn och ja, men massa grejer. Det är liksom som ett svart hål där pengarna bara försvinner.
Mm, som lönen.
Lite, fast väldigt mycket större belopp. Ta bara det här med att hjälpa till att kontrollera luftrummet över Baltikum. Det kräver ju resurser.
Ja.
Vanligtvis så utgår de stridsflygen då från Spanien eller Frankrike eller vad det nu kan vara från Baltikum under en period, under den perioden som de tjänstgör. Men för svensk del har man då pratat om att de här stridsflygen i så fall skulle kunna utgå från Gotland.
Det är ingen vågad gissning att det kommer fler stora beslut om militära satsningar på Gotland.
Nej, i höst till exempel, då kommer ju regeringens försvarsproposition.
Mm. Och så håller de ju också på med en översyn av vad Gotland behöver förstärka nu med NATO-medlemskapet.
Och samtidigt så vet vi att det inte kommer bli några permanenta NATO-baser på Gotland, inte i fredstid.
Det har regeringen tydligt sagt nej till.
Ja, men i väntan på att den här stridsgrupp Gotland ska byggas upp så finns det ju andra sätt att få hjälp på.
I och med vårt NATO-medlemskap så pratar försvarsberedningen också om möjligheten då till utökad allierad närvaro, alltså utökad närvaro av andra länder som också är med i NATO på Gotland som ett komplement till den här svenska stridsgruppen. Och det skulle då kunna röra sig om roterande markstridsförband, inklusive luftvärn, men också flygstridskrafter.
Auch in Schweden warnt man vor Putins Machtambitionen an der Ostsee. Der Oberbefehlshaber der schwedischen Streitkräfte schlägt Alarm.
ÖB Mikael Bedén blev intervjuad i tysk media i våras. Och han varnade då för vad som skulle hända om Ryssland invaderar Gotland. Men det som skapade rubriker, det var det han sa om Putin.
Ich bin sicher, dass Putin beide Augen auf Gotland geworfen hat.
Det blev en del ståhej kring den här intervjun.
Ja, både svenska och internationella medier som plockade upp det här citatet om att Putin har båda ögonen på Gotland.
Och försvarsmakten tonade ner den här intervjun efteråt, så vi kände att vi ville fråga honom igen då om han håller fast vid att Putin har ögonen på Gotland.
Ja, det förväntar jag mig att han har, annars gör han inte sitt jobb, och jag är övertygad om att hans militära organisation har det. Och alla förstår att Gotland har ju en särställning i det militärstrategiska perspektivet och är väldigt viktigt. Den som behärskar Gotland har ju en väldigt god kontroll.
Där har vi det där uttrycket igen, att den som kontrollerar Gotland kontrollerar Östersjön. Regimentschef Don Rasmussen, han tycker inte att Sverige är där än, men på god väg.
Vi ska dit också. Det är ambitionen, politiska ambitionen och även försvarsmaktens ambition. Sen vad det innebär konkret i system och förmåga, där är det en bit kvar.
Och med tanke på allt som pågår så är det ganska mycket för Putin att hålla ögonen på. Dels hur Sverige rustar upp Gotland och dels hur NATO kommer använda ön.
Ja, just nu tror jag att det svenska NATO-medlemskapet är det som är mest av intresse och vad konsekvenserna blir för både Sverige och för Ryssland med detta medlemskapet. Och enklaste sättet då är ju att fortsätta bedriva spaning och avlyssning i Östersjöregionen.
Ett ryskt stridsflygplan kränkte igår svenskt luftrum utanför Gotland. Utrikesminister Tobias Billström kallar det hela för oacceptabelt och UD ska också kalla upp Rysslands ambassadör.
Ryssland har ögonen på Gotland, absolut.
Putin, han går ju längre än att bara hålla ögonen på Gotland. Ryssland testar och provocerar ofta, det har vi ju sett.
Senast här med den här kränkningen av luftrummet som skedde bara för ett par veckor sedan. Och det har varit sådana kränkningar tidigare. Så att ryssarna håller definitivt en väldigt nära uppsikt över Gotland.
Anna Wislander på tankesmedjan Atlantic Council.
Så att säga, det är inte någon som har navigerat fel, utan det har ju varit en 5 sekunder i luften in på svensk territorium. Det är en ganska, man vet vad man är och vad man gör så att säga.
Det var mitt under den här stora balttoppsövningen som NATO höll i Östersjön som de ryska planen kom inflygandes.
Det var då polska och amerikanska soldater övade på Gotland.
Precis, den här första NATO-övningen på Gotland. Så det verkar som att den ryska militären vill skicka en tydlig signal till Sverige och till Gotland.
Mycket verksamhet från rysk sida, både på sjön men framförallt i luften. Vi har varit uppemot dem hela tiden. Och vi hade då en kränkning också i samband med det som ligger direkt öster om Gotland.
Men överbefälhavare Mikael Bydén, han är också noga med att ge en annan bild. Den här att Sverige och NATO har bra koll på Ryssland. Gotlänningarna, de kan vara lugna, säger han.
Ja, men här kan man sova gott. Vi har en god lägesbild, vi vet vad vi har på plats, vi vet vad vi behöver förstärka med om vi skulle behöva. Nu är vi med i en allians, i alliansen finns resurser som vi kanske själva inte har gott om eller fullt ut, och den dialogen är igång i planeringen, så då kommer vi också att tydligt se i planering vad vi kan göra, vad vi kan få stöd med.
Gotland kan vara både en tillgång och en belastning militärt. Hotet från Ryssland, det finns ju där på grund av läget. Men samtidigt så ger ön Sverige och NATO möjligheten att kontrollera Östersjön på olika sätt.
Gotland är en väldigt viktig pusselbit i det här styrkeövertaget som NATO ändå har nu i Östersjöområdet. Och det är ju någonting som vi ska använda oss av för att hålla den här avskräckningsnivån. Och jag skulle egentligen vilja hävda att vi har på ett sätt ett väldigt bra läge att egentligen att sända signalen till Ryssland att nej, men det är ingen idé. Det är ingen idé att ni kommer till Gotland, det är ingen idé att ni gör någonting på det som vi nu kallar för allierat territorium, därför att vi är faktiskt överlägsna.
Du har lyssnat på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Det här avsnittet släpper vi den 9 juli 2024. Och om du gillar podden så får du gärna tipsa någon du känner om den. Och sen en annan grej också, missa inte att slå på pushnotiser för just Gräns i appen Sveriges Radio Play.
Då får man ju reda på direkt när det kommer nya avsnitt.
Det är toppen.
Mm. Tekniker Kalle Andersson.
Jag heter Karin Holsten.
Och jag heter Claes Aronsson.